Fitnessfilosofi och floskler är live igen med avsnitt 32. Mitt namn är Henrik Wallis, det är jag som driver den här podcasten där jag varje vecka eller varannan vecka, beroende på hur upplägget är för säsongen, bjuder in människor som jag anser har en intressant friskhetspraktik. Podden lever under ett par mantran såsom frisk, stark och fri, skapa mer, konsumera mindre, allt börjar på gymmet. Och podden är bara ett led i då att göra människor friskare, starkare och friare. Jag äger namnet Fitness, Filosofi och Floskler tillsammans med min vän Andreas Holm, a.k.a. Coach Optiholm. Och namnet myntades en sen kväll i Kroatien sommaren 2021 när jag blev trött på att Andreas inte kunde svara på en fråga som en vanlig människa utan var tvungen att göra utsvävningar språkligt såväl som filosofiskt, varpå jag säger till honom: du pratar ju för tusan i floskler. And the name just stuck. Fitness, filosofi och floskler. Det klingar ganska bra tycker jag. Tre ord som rimmar på F. Mitt namn är Henrik och jag har ett förflutet som språklärare och är i behov av att skapa och uttrycka mig för att må bra. Dagens gäst är i allra högsta grad relevant ur perspektivet att skapa och uttrycka sig för att må bra. Mats Trane är en OG på skateboardscenen. Han var med och pionjärade skate på slutet av 70-talet och berättar också i avsnittet att han är kompis med Steve Caballero och andra pionjärer i skateboardvärlden. Mats har då valt en mer lekfull, regellös, uttrycksfull och mer kreativitetsbetonad väg att idrotta i livet via till exempel skateboard, vattenskidor, snowboard. Men någonstans i vuxen ålder runt 45 när det var stress av företagande och han inte besatt en året om praktik som kunde göra honom frisk. Han hade ju bara de här säsongsbetonade vatten-, vinter-, brädsporterna. Så rekommenderade hans husläkare honom att han skulle börja träna. Och träna för Mats kom att betyda helt olika saker än vad det betydde för mig. Även fast jag då också kom från den här bakgrunden med uttrycksfulla sporter. Ett lite roligt perspektiv är ju då att det här avsnittet släpps torsdag den 30 november och dagen därpå, fredag den 1 december, börjar fitnessfestivalen. Mats är en snubbe som är helt oinsatt i den biten vi kallar fitness med att räkna på makronutrienter, ta kosttillskott, träna för kosmetika, utan han har i stort sett sedan dag ett tränat för rörelser. Det är ganska vanligt att även jag får svara på frågan: vad tränar du? Om människor vill då att jag ska placera mig själv i ett fack som antingen tyngdlyft, styrkelyft, crossfit, bodybuilding. Och här har då Mats valt en egen väg som han kallar ungefär gymnastisk styrka och rörlighet. För det han håller på med är inte riktigt gymnastik, även om det var det som jag först skulle kalla det för. Mats har en exceptionell fysisk förmåga. Och du skulle vara ett slap in the face och säga att du är riktigt gymnastisk för att vara 60. Nej, vet du vad? Mats är bara riktigt gymnastisk. Han är vacker att titta på när han rör sig. Han tar trixandet från skateboardingen till den gymnastiska styrkans värld. Och det är en blandning av att träna muskelstyrka men också bryta ner och träna rörelser. Eller i alla fall progressioner till rörelser som han då finner mening och glädje i att utföra. Det här var ett av mina favoritavsnitt hittills. Det var jättemysigt att sitta i en soffa tillsammans med ett exempel på longevity, movement quality och lekfullhet. Mycket av det jag aspirerar till i livet. Med det sagt så välkomnar vi in Mats Trane. Vi hörs i eftersnacket. Coach Henrik out.
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Bra, då var vi live igen. Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler, the podcast, avsnitt 32. Med en gäst som inte är vem som helst. Färskt hämtad från diverse satsgym, internet och nu Bromma i Stockholm. Vertskatare från skateboardingens yngre dagar, från en tid då till och med Steve Caballero var ganska ung. Familjefar, företagare och nu hemkommen från att ha pilgrimsvandrat Santiago de Compostela i norra Spanien. Rörlighet och gymnastisk styrka som få andra i landet. Han levererar moves som shoulder press, middle splits och freestanding handstand pushups med stil. Sveriges tveklöst mest gymnastiska 60-åring. Mats Trane, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vill du...
Du har mycket där.
Vill du fact-checka en sån inledning?
Nej, men den stämmer ganska bra. Steve Caballero är nog... Vi är exakt samma ålder. Och vi har fortfarande kontakt än idag. Vi har träffats på diverse läger och sådär. Även om inte jag åker så mycket skateboard idag så är det en väldigt god och bra människa. Men allt det där stämde nog.
Kan du fortfarande göra half cabs, full cabs?
Nej, det kan jag inte göra. Utan när jag åker nu så är det mest i så kallad miniramp, inte värtramp. Så det som händer nu för tiden, det är väl frontside grind och lite 50-50s. Men jag åker mest skateboard för den sociala biten. Det är en väldigt bra community. Alla är välkomna i skateboardvärlden. Är du gammal, är du ung, är det vilken hudfärg, hur mycket pengar har du, det spelar ingen roll. Alla hejar på varandra och klarar någon och droppa in för första gången så blir alla jätteglada över det och väldigt hjälpsamma. Det är inga större egon i den världen, inte med dem jag åker med i alla fall. Men jag åker inte så mycket längre, det blir någon gång i månaden, kanske varannan månad till och med. Men jag håller väldigt god kontakt med dem som... Alltså jag brukar säga en gång vän med en skateboardåkare, alltid vän. Så det är några jag har, går och badar bastu med ibland eller ja, åker snowboard med. Vi håller kontakt fortfarande. Väldigt bra community, superbra.
Du är ju ett skinande exempel på longevity inom rörelseglädje och fortfarande uttrycka sig på ungdomliga manér med kroppen. Jag själv är gammal inlinesåkare, va?
Ja.
Och jag vet ju att Nivert skatare tog ju hjul från rullskridskor för att skata pool back in the day.
Ja, precis. Jag började åka vid 77 ungefär. Men då fanns det ju färdiga skateboards att köpa till och med i Sverige. Det var någon som släpade hem sådana där från Amerika 76 eller något liknande. Men i 77 ungefär, 76-77, då gick de att köpa i Sverige. Men innan dess i Kalifornien så gjorde man ju de första skateboardsen med alltså rullskridskohjul. De här rullskridskorna som hade fyra hjul på varje. Och så tog man av dem från rullskridskon och så satte man dem under en planka. Det var liksom så som skateboarden kom till. Ja, på den vägen var det.
Det är ju inte främst på grund av skateboard som du är här, utan jag hittade ju dig på Instagram. Det var pandemi i Göteborg, jag var folkskygg, jag tränade i mitt eget hemmagym. Stefan Löfven hade gått ut med varningstecken att gymmet skulle stänga ner. Så jag lät modulera om min tvårummare till ett perfekt gym. Och då hörde jag dig i Lucas Aarons Range of Strength podcast.
Ja.
Och sen dess så har väl jag följt dig på sociala medier, skickat ut en inbjudan. Och du tackade ja. Yep. Men för de som inte har koll på dig, Mats, kan vi få en liten kort origin story?
Ja, hur jag började med den här. Jag brukar kalla det för gymnastikstyrka och rörlighet. Så jag hade en period, jag har varit egenföretagare i 20 år eller något liknande. Jag har inte räknat exakt. Men det var en period där jag började sova dåligt och hade lite ont i magen på nätterna och så vidare. Och då gick jag, till slut så gick jag till en läkare och frågade, vad är det här för någonting? Ja, det där är inte så bra, så det där bör du ha koll på. Det är ångest och så vidare. Så hon frågade mig, vad gör du på din fritid? För jag berättade för henne att jag var egenföretagare och jobbade väldigt mycket på den tiden. Och då sa jag, jag åker vattenskidor på somrarna, väldigt mycket vattenskidor. Jag är med i en klubb och där åker vi flera gånger i veckan och har det jättetrevligt och bra. Och då frågade jag, men vad gör du resten av året då? Ja, nej, då sitter jag mest på firman eller så är jag hemma med familjen. Men det var ju mycket, det var ju vid en uppstart också som jag jobbade väldigt mycket. Och då sa den här läkaren till mig, du bör hitta något att göra på vintern också som är fysiskt. Och i samband med det här så, min son tränade gymnastik på väldigt hög nivå i Åkeshovshallen. Och jag bestämde mig för, ja men jag kan åka och hämta honom från sina träningar på kvällen. Så kommer jag ifrån, så sitter jag inte för länge på jobbet. Det är ju alltid en godtagbar ursäkt när man ska gå och hämta sina barn. Även om jag är säker på att mina kollegor hade godkänt det i alla fall. Men jag kände i alla fall så. Så jag gick och hämtade honom, började hämta honom varje dag. Vid 6:30. Och i deras sista halvtimme, 20 minuter, så gjorde de styrkeövningar med sin egen kropp. Till exempel armhävningar, de klättrade i rep, de stod på händer, de gjorde diverse magövningar, benövningar, men allt gjorde de med sin egen kropp. Och jag tänkte, fan, det där kan jag nog hålla på med, för då slipper jag packa väskan och hitta en parkeringsplats och komma till gymmet. Då spar jag en halvtimme där och sen, och det där kan jag hålla på med hemma. Jag bestämde mig för att, för jag har varit på gym förut när jag var yngre. Men det höll ju som för alla andra ungefär en månad, och sen kommer sportloven och då åker man iväg någonstans och sen slutar man på gymmet. Så jag bestämde mig för att jag ska göra lite varje dag, men lite varje dag. Så jag bestämde mig, jag gör en kvart varje dag. Jag gör en dragövning, det var chins med hjälp i början. Jag gör armhävningar, så jag hade en drag, jag hade en tryckövning, en pull, en push. Jag gjorde en magövning och så gjorde jag en benövning. Och det var air squats som senare blev pistol squats. Alltså enbens squat. Men jag gjorde inte massor med set. Utan jag gjorde det. Det tog kanske 10 minuter, en kvart. Men jag gjorde det varje, hade ett mål att göra det varje dag. Och då blev det ungefär 5 gånger i veckan. För ibland ska man iväg på något annat. Och ibland blir det inte. Men, och det funkade rätt bra det där. Det blev på något vis, det blev överstökat snabbt och kvickt. Jag slapp åka iväg någonstans. Så jag höll i det där ganska länge. Och desto mer jag gick in i den där gymnastikhallen, så började jag kolla, fan, de stod ju på händer där borta. Det kanske kan vara kul att lära sig. Eller göra en muscle-up kan ju vara kul att lära sig. Så jag köpte ett par ringar och hade hemma, hängde upp i taket hemma. Så lärde jag mig då klassiska, de flesta vill ju lära sig en muscle-up och stå på händer och sådär. Nej, men det var väl lite så det började. Sen blev jag ännu mer intresserad. Jag är ju väldigt lätt för att bli besatt i saker, vare sig det är jobbet eller skateboard eller träningen. Så när jag ger mig in i något, så är det på gott och ont, så är det 110%. Så jag åkte på Gymnastic Bodies, som var stora på den tiden, hade ett forum. Och han, ägaren av det här, han annonserade att han skulle ha ett träningsseminarium på Mallorca i november, 3 dagar. Så jag åkte ner dit själv på vinst och förlust.
Var är vi nu i timelinen?
Ja, det är...
Du är 40, 45?
Nej, nu är 48 eller 49 eller något. Det närmar mig 50 liksom.
Och du får för dig att bli bra på någonting som nybörjare?
Ja, absolut. Så det här seminariet var ju inriktat för vuxna. Och så hade han 2 demogymnaster med sig. Det var hans liksom, som han coachade hemma. Den ena blev reserv i USAs OS-lag. Och jag såg dem köra liksom. Och jag tänkte, fan. Jag blev jätteinspirerad. Men han tog ner det, den här Coach Summer som han heter, Christopher Summer. Han tog ner det på en nivå så det skulle passa vuxna. Och så lärde man känna massor med gött, roligt folk där. Det var en dansk där, det var en norrman, det var en slovak. Vi var väl kanske 12 stycken. Så vi var där den helgen och sen höll vi kontakt då via, jag vet inte om Facebook hade börjat då, men jag tror det var någon av dem där som vi höll kontakt med varandra. Och så kom jag hem och så fortsatte jag. Så blev det bara mer och mer av det där. Alltså den här typen av träning. Och det som drev mig i den här träningen, det liknade skateboard på ett sätt och vis. För att en muscle-up eller stå på händer, det såg jag som, det där ser ut som, det är ju som ett trick i skateboard. Hur ska jag lära mig det där? Och då fick jag då dels hjälp av professionella. Eller på det där seminariet till exempel av honom. Jag tittade på min egen son och vad de gjorde för någonting. Nu var de så mycket, fast mycket mer avancerade än oss. Och jag frågade min son, hur lär jag mig att stå på händer? Du bara sparkar. Han, i och med att han hade lärt sig sedan han var liten, så hade han ingen koll på hur han lärde ut det där. Men däremot så fick jag väldigt mycket inspiration av honom. Så Det var så det hela brakade loss lite mer seriöst. Och så började jag ju då köpa mer utrustning hem. Vi flyttade kontoret från Sollentuna där den här vattenskidklubben gick, där jag spenderade somrarna på, till Ulvsunda. Och då blev det lite långt att åka till Sollentuna varje dag för att åka vattenskidor. Så det blev mer och mer av den här typen av träning då. Så ja, nice. Så jag fortsatte med det. Jag fortsatte gå på seminarier. Jag var på, ganska tidigt så var jag på ett Idoportal-seminarium. Bara för det var, på den tiden var det var typ Christopher Sommer från Gymnastic Bodies och så var det Idoportal. Det var de man kunde se på YouTube som det var där det hände någonting. Det var på YouTube. Och, så jag tänkte, jag måste testa den här Idoportal också. Och det var ju en speciell kille, verkligen. På det, vi var i Helsingfors på det seminariet och jag tror vi var 10 stycken på det också. Och nu för tiden, du måste ju bli inbjuden för att komma till ett seminarium med Idoportal liksom. Mm. Eller betala hysteriska, eller vara duktig, jävligt duktig på någonting innan du blir inbjuden. Men
ja, vi ska stanna lite där. Jag har ju själv varit ner och doppat grytan i Idoportal. Ah. Men det för mig var ju så långt bort. Då bodde jag i Uddevalla. Mm. Han dök upp i diverse forum och verkade ju vara det närmsta vår tid hade i Bruce Lee. Mm. Filosofi möter rörelse, möter kampsport, möter träning.
Ja.
Men du nämnde skateboard och din skatebakgrund. Och jag tänker att jag vill en hel del idag prata om beröringsområden mellan liksom lekfulla, frihetsbejakande brädsporter. Alltså kanske lite mer, du vet, vi är inga jocks, vi är mer burnouts som har
exakt.
En egen praktik som inte alltid förstås.
Nej, det är helt korrekt.
Och försöka koppla ihop det med liksom nuvarande gymnastikträning.
Mm.
Hur kommer det sig att du fastnade för skate?
Alltså första gången jag såg en skateboard, det var min granne, han var, vad kan jag ha varit, 10 år eller 11 eller något sånt där. Min granne som var lite äldre, som var tonåring, som jag såg upp till ganska mycket, kom, jag satt på mitt pojkrum ute i Tumba och så rullade, så hör jag något ute på gatan där på sommaren då, fönstret öppet, så hör jag något speciellt ljud ute på gatan som jag aldrig har hört förut. Så jag tittar ut där, så kommer en lirare, Henrik Thorsson hette han förresten, han kommer där rullandes på en bräda nedför gatan. Jag bara, vad är det? Jag sprang ut och kollade vad det där var för någonting. Och så fick jag testa lite och så vidare och så vidare. Men det var min första introduktion till skateboard. Han ledsnade på det där, men då kom han till mig och sa, vill du köpa den här? Ja, absolut, sa jag. Så tog jag den och så började man lära sig små trick, alltså gå upp för en trottoarkant, vi hoppade höjd, vi hoppade längd, vi åkte, vi tolkade bakom mopeder, fullkomligt livsfarligt med tanke på allt grus som låg på, men vi hade jäkligt kul alltså. Men det var väl tricken som drev mig i skateboard, att man ville lära sig ett nytt trick. Och jag tror att, och sen var, jo, en annan grej med skateboarden som var fantastisk, som också är med den här gymnastikstyrkan, eller det finns egentligen, det finns inte så mycket regler. Det är annorlunda på en gymnastiktävling, där finns det massor med regler och massor med, det sitter domare i kostym där, och, men det finns det inte i skateboardvärlden. Utan det sitter några som dricker folköl eller mellanöl som domare med bakåtvända kepsar och dömer. Och det finns inte så mycket måsten, det finns inte så mycket regler, det är väldigt avslappnat, alla hjälper alla som jag beskrev förut. Och i den här träningen som jag håller på med så är det lite likadant. Vi blir ju aldrig poängsatta av någon, förutom på Instagram då där blir man, där kommer det ju alltid någon in och säger punch your fucking toes liksom, eller något. Så jag gillade den friheten. Och jag åkte mycket skidor i flera år, jag var säsonger i Schweiz, så det var samma sak där. Jag tyckte inte om att åka tävlingar och portar, däremot åka freeride, hoppa ut för stora hopp och sånt där. Det gillade jag som attans.
Men som svar på det där, det är jättesvårt för människor som inte varit inne i brädsporten att förstå. Tänk om någon hade sagt till Per Elofsson under sina dagar när han tävlade för att slå Johan Myhlegg.
Mm.
Per, du behöver inte träna så här hårt och ha ett rigoröst tävlings- och träningsschema. Du skulle kunna gå ut och filma och fota och spela Allan Ballan med dina vänner istället för att ha deadline med FIS World Cup på det här.
Låter mycket roligare.
Låter mycket roligare. Och min egen tid med snowboardåkning kom ju under en tid när hela kalenderåret började ändras. Back in the day så var det välproducerade videos en gång om året och du behövde kanske tävlingsintäkterna, vinna pengar och så vidare i tävlingar. Men sen i takt med att det här landskapet förändrades med blogg, YouTube, löpande content, så kunde liksom de här frihetsbejakande människorna försörja sig ytterligare på frihet, ännu mindre ansvar. Och det här liksom, det var ingen som brydde sig om 6,0 i domarsiffror.
Nej, nej.
Men det är ändå lite nyfiket.
Inga tider.
Inga tider. Det är ändå lite nyfiket att jag upplever att det är svårt att fortsatt behålla ett intresse av en sport om man inte gör det tillsammans med människor. Vad är det för gubbar som tränar gymnastik? Du måste ha tränat oändligt många timmar ensam.
Ja, det var ett tag när jag trivdes väldigt bra med att träna ensam. För jag kunde jag liksom fokusera väldigt mycket på det. Till exempel lära sig stå på händer. Alltså om man ska göra det på ett vanligt gym, så ställer sig någon och börjar hoppa hopprep liksom en meter ifrån det. Då blir inte det så bra. Så jag tränade en hel del. Jag tränade dels hemma, men så jag lärde känna min sons tränare. Gamla tränare, han städade, en ryss, han städade även hallen tidiga morgnar i Åkeshov. Och då frågade jag honom så här, du, kan inte jag komma in och träna lite när du ändå är här? Ja, ja visst, gör det, sa han. Så då var jag och han, och sen kom det in lite folk, yngre, alltså det kom in de som tränar gymnastik som hade sin morgonträning där en halvtimme när jag skulle gå till jobbet. Så jag fick lite inspiration av dem. Nu för tiden tränar jag med ett gäng på Sportpalatset är det oftast. Och vi är väl 5, 6, 7 stycken. Vi har en liten grupp så vi skriver. Ja, jag tränar på lördag 8 på morgonen. Så kommer folk dit och då tränar vi tillsammans. Vi gör nödvändigtvis inte samma trick eller övningar jobbar vi inte på. Men däremot är vi en bra community som vi badar bastut efteråt tillsammans och duschar kallt. Kanske käka något. Ibland träffas vi hemma hos någon. Den där träna ensam, det var inte så roligt så länge, om man säger så.
Nej. Men din skateboardbakgrund med att du är van att träna trick, hur är den relevant för din typ av gymnastiska träning?
Jo, för om man ska lära sig en ny övning i gymnastikvärlden, om man ska hoppa upp och göra ett kors i ringar till exempel, så kan man inte bara hoppa upp där och göra ett kors till att börja med, utan man måste lära sig progressioner för att komma dit. Och det är samma sak med stå på händer eller bryta upp på händer, eller om man försöker göra det färdiga tricket så går inte det från början, utan du måste lära dig enklare varianter av tricket. Och på så vis så tycker jag det relaterar väldigt, alltså för mig är det här det som att lära mig ett nytt trick i skateboard när jag med de grejerna jag håller på. Och vissa dagar går helt åt helvete och andra dagar går bra. Så man får liksom, om man ska lära sig en fristående handstand push-up så måste man först kunna stå på händer till exempel. Så det är en del. Och sen börjar man, även om man kan stå på händer, så börjar man inte med att böja på armarna och slå ner huvudet i golvet. Och sen trycker upp sig själv igen, för man klarar inte det. Utan då får man börja med något, till exempel något som heter, för att bygga styrkan får man börja med till exempel pike push-ups. Man sätter benen eller fötterna upp på en kloss och så för att avlasta lite. Och så slipper man balansläget. Liksom. Då övar du styrkan och så övar man balans och styrka i en annan övning. Så att förklara det slutmålet så måste man hitta massor med progressioner för att komma till slutmålet. Och det var lite samma sak i skateboard. Man gjorde inte en frontside air först, utan man gjorde frontside grind först. Och när man klarade det, ja, då började man ta tag lite med handen i brädan på frontside grinden. Och när man klarade det så började man dra brädan in mot bröstet. Och när man klarade det, då tog man lite mer fart så att man kom ovanför kanten på rampen i frontside air.
Och det där, de som kan skate har ju en så bred trickrepertoar att när du väl har de här fundamentala frontside grind till frontside air rörelsemönsterna, så har du ganska mycket fri utrymme att flowa och freestyla där inom.
Absolut.
Jag kan ibland uppleva att gymnastik blir så väldigt binärt, regelstyrt, att så här ser sekvenserna ut, i alla fall i tävlingsgymnastik.
Ja, absolut. Så är det. Så är det.
Men den typen av, vad ska vi kalla din träning? För gymnastik, det är för dig tävling, grenar.
Ja, absolut. Det är inte det jag håller på med. Utan jag håller, alltså när jag började med det, det var ju liksom mest, jag kanske behöver styrketräna lite. Och då tog jag styrketräningsövningar från gymnastikvärlden. Jag såg vad de gjorde i Åkeshov, de klättrade rep. Det ser ju ballt ut. Det blir ju som ett trick också. Hur kommer jag hela vägen upp i repet? Jag börjar ju inte, jag kan inte klättra hela vägen upp dag ett. Så jag tog det därifrån rätt och slätt. Och sen handstående, alltså en gymnast står ju aldrig på händer mer än till exempel, jag tror de står 2 sekunder för att få det godkänt i sina bar eller matta. Men handstående kan ju utvecklas till massor, man kan stå på händer länge, man kan stå på händer och röra benen i olika skepnader. Man kan bryta upp på händer, så det finns massor med trick att lära sig där också. Man kan bryta upp från grenpik.
2 frågor här då.
Mm.
Jag upplever att om man ska hålla på med din typ av träning och inte tröttna, så behöver du dels grit, men också kreativitet.
Absolut.
Skulle du säga att det är någonting du föddes med, eller något som du kanske utvecklade genom skateboarding?
Grit, om det är grindar du menar.
Så, nej, alltså, grit som i perseverance, som i viljan att nöta om.
Men då pratar vi om samma sak. Nej, det tror jag att jag har fötts. För när jag väl ger mig in i någon, det var när jag skulle lära mig datasystemet som vi drev företag med. Då höll jag på med det som en tok. Så det har jag nog alltid haft. Att när jag väl ger mig in i någonting, då är jag väldigt envis och kan hålla på för mycket. Med både med det jag håller på med nu, med gymnastikstyrka, stå på händer och klättrar rep och allt vad det är. Kroppen gör mer, alltså jag gör nog för mycket ibland. Så den gritten, den har jag nog alltid haft, det tror jag. Och sen kreativiteten, den kommer nog mer från, du vet, om man kollade på de här tidiga YouTube-videoserna, då såg man ju oftast bara slutresultatet. Men så, hur ska jag komma dit? Hur ska jag lära mig att pressa upp till handstående? Med fötterna på golvet och händerna på golvet så ska jag trycka mig själv upp med axlarnas kraft upp på händer. Hur kommer jag dit liksom? För i början så visste vi inte något. Men då kom jag på, ja, men om jag lägger upp fötterna, avlastar axlarna lite. Om jag lägger upp fötterna på en hög kloss, alltså som är i höjd med mina axlar till exempel, så kan jag pressa upp därifrån. Och sen flyttade jag gjorde den där klossen lägre och lägre. Till slut så, jag minns, vi hade en studsmatta i trädgården som klassisk sån här rund. Så jag ställde mig på händer mot den, med magen mot den studsmattan, så att höften var ovanför mina axlar och händer. Och så kunde jag då liksom pressa upp och lyfta upp benen till handstående. Jag har någon gammal YouTube-video på det där. Box press handstand. Så man fick tänka liksom, hur ska jag klara den här övningen? Sen nu idag finns det ju överallt hur man ska på YouTube och det finns diverse program man kan köpa för att lära sig dittan och dattan. Sen om de programmen hjälper alltså jag tror det är väldigt, man måste individpassa det väldigt mycket. För att alla kroppar är olika. Så en cue som man ger till en människa för att kunna stå på händer till exempel, den fungerar inte alls, men en annan cue fungerar jättebra.
Följdfråga på det där då. Kan även jag, vanliga människor, lära oss gymnastik själva? Och i så fall hur? Eller behöver man din personlighetstyp av att ingenjöra fram lösningar?
Nej, inte ingenjöra fram lösningar. För de finns nu. Ganska. Det är inte så hemligt. Förut var det ju väldigt hemligt det där. Eller det var instängt i de här gymnastikhallarna. Och sen såg man dem på OS var fjärde år. Man hade inte en aning om hur fan kom de dit. Men det har ju förändrats nu. När det har blivit mer poppis och göra gymnastikövningar på gym och diverse ställen.
Vilka tjusningar har gymnastiken för dig? För det kan ju ta oändligt lång tid att lära sig ett nytt trick.
Mm,
och det
absolut.
Kan vara lång tid till feedback. Du säger att du har dåliga dagar, bra dagar.
Mm, mm.
Om du inte regelbundet får de här kickarna.
Nej, det är en väldigt bra fråga. Det är svårt att svara på. Men du kan alltid göra lite progress. Om du står på händer mot en vägg till exempel, så kanske du kan stå lite längre. Och sen när du ska balansera så drar du ut ett ben. Och så försöker du ta ut andra benet. Och så står du där och så står du och så hittar du balansen. Och när du väl hittar balansen, oj, då kommer dopaminet liksom. Då man säger, åh, nu kommer jag lite framåt liksom. Eller om vi tar muscle up till exempel. Där finns det ju nu för tiden, i med crossfiten då, har vuxit så stort, så finns det ju massor med instruktioner på man ska lära sig ett false grip. Om man nu gör det i ringar till exempel, då är det ju bra att kunna en göra chin-ups med false grip, hänga i false grip med raka och böjda armar. Man måste kunna göra en dip. Och sen har vi den här the transition från pull-up till dip, som är lite teknisk, men den kan man göra då med fötterna i marken. Så när jag lärde mig det där, då kände man ju liksom, oj, nu är det på gång. Men absolut, man måste ju grinda, som jag kallade det för då, ganska mycket. Absolut.
Grinda, men helst inte få ont i kroppen.
Nej,
på kuppen.
Precis.
Om jag frågar dig, vad betyder rörelsekvalitet? Vad är exempel på rörelsekvalitet i din gymnastik? Vad letar du efter i bra rörelser?
Alltså, det jag övar på mest idag, det är ju rörelser så att jag ska kunna klara de svårare styrketrickerna, om vi kallar dem för det. Om jag ska bryta upp på händer till exempel, då är det bra att ha en bra pancake, som det kallas för. När man sitter i grenpip på golvet och kan luta sig fram. Så jag måste, om jag ska kunna bryta upp på händer, så måste jag kunna stå med raka ben på golvet och jag måste kunna sätta ner händerna i marken utan några som helst problem. Det är det som gör att jag vill lära mig de här olika olika stretcherna och vara rörlig. För det är för att klara de svårare trickerna sen. Om jag ska klara en muscle up till exempel, är det jäkligt bra att vara rörlig i axlarna. Annars så går axlarna sönder. Så det är väl det. Sen är det ju vardagliga. Jag menar, kunna sitta på huk och leka med sin hund eller sina barn. Eller vara rörlig i fotleden så jag kan åka skateboard. Eller vad finns det mer? Kunna sträcka mig upp i axeln så jag kan öppna skåpet ovanför spisen. Det finns massor med grejer. Om jag halkar på isen och är vig, ja, då kommer inte jag gå sönder lika lätt som inte är det. Om vi tar mer vardagliga saker.
Jag tycker en av de vackraste konventionella sporterna när den görs snyggt är tennis.
Mm.
Om man tittar på hur tennisspelarna är väldigt snabba lateralt och sträcker sig efter slag och nästan går ner i front splits varje gång de slår backhand.
Eller hur?
Så där kan man absolut se liksom att the strength is gained in the range of motion it is trained.
Yep.
Att det kan vara ett jättebra sätt att hålla sig skadefri och bara förlänga din range.
Yep.
Och det är många, jag kommer från en styrkelyftsbakgrund, jag har lyft tungt i mina dagar. Mm. Men om inte jag värdesätter rörelsekvalitet, om jag inte rör mig nedanför de rangen som min sport kräver, alltså knäböj, endast ner till precis under parallell,
mm.
så kommer jag vara ömtålig
mm.
de få gångerna jag rör mig under där.
Mm.
Och det är en otacksam sanning för många att rörlighet är den fysiska förmågan som tillåter dig att uttrycka andra fysiska förmågor.
Ja.
Men det är också lätt att skippa stretchen.
Absolut, absolut.
Detaljmässigt här nu då. Om jag frågar dig, Mats, vad betyder såna här detaljer som sträckta armbågar, pointade tår, hollow arch? Är det viktigt?
Det beror på lite vad man ska göra för någonting. Alltså om man står på händer och har pointade tår eller inte. Ja, det är ju bara en... Det behöver man inte ha. Det måste man inte ha. Det ser snyggare ut på bild, video, sociala medier och så vidare. Men man måste inte ha det. Det hjälper att ha pointade tår i ett handstående. Det finns många såna här hand balancers, handstående experter som bara håller på som inte har pointade tår.
För att ta sig vidare med press to handstand, shoulder press, måste jag bry mig om det då? Om jag vill liksom till nästa steg?
Nej, inte med pointade tår. Däremot raka armar är bra. För annars böjer armarna och då blir det liksom en handstand push-up. Nej, så raka armar i ett handstående, det är väldigt bra att ha. Det tar mindre... Om du har ett rakt handstående där alla dina leder är staplade ovanpå varandra... Om man vill hålla ett långt handstående, det kanske inte alla som vill det. Men om man vill hålla ett handstående i 30 sekunder. Om man har rörligheten i axlar och i armbågar och så vidare. Om man kan stapla alla lederna, handleden ovanför armbågsleden. Och sen kommer axelleden och sen kommer höften och sen kommer knäna. Om man kan stapla allt ovanpå varandra så blir det enklare att stå där. För om jag är lite vinkel i axeln, då börjar vi komma in i planche territory. Och då är det mycket jobbigare. Om du vet vad en planche är, så är det är en styrkeövning rakt av. Så därav är det bättre då att vara vig i axeln. Jag har axelrörlighet, även handledsrörlighet är bra. Annars pallar inte handledarna med. Så det är väl det.
Jag fiskar ju lite efter det här när gymnastik kan bli för mycket för gemene man. För regel nummer ett när jag tränar människor brukar få vara att personen ska vilja komma tillbaka och träna igen.
Absolut.
Och om det är för svårt att göra rätt, vad händer då? Kan liksom hetsen för rörelsekvalitet bli för mycket någon gång?
Det krävs, alltså man vill lära sig vissa av de här gymnastiska övningarna, till exempel stå på händer eller muscle up till exempel. Det krävs nog lite av det där att man verkligen, verkligen vill det liksom. Och inte, och sen vara konsekvent så att man, alltså consistency is key, alltså att man gör det ett par gånger i veckan, annars kommer man ingen vart. Och det är klart, vissa har det där och tycker det är kul. Jag hjälper en kille på gymmet som han lyfte bara skrot förut. Och så kom han fram till mig och frågade en dag. Du, kan inte du hjälpa mig? Jag vill lära mig en muscle up ringar. Liksom. Jo, det kan jag göra så. Och så gav han vissa progressioner och så här, gå och öva på det här nu så kan vi se om några veckor. Och så får vi se hur det går. Men han hade ju... För jag har träffat många som kommer för jag vill lära mig att stå på händer. Hur gör jag? Och så börjar jag, vi börjar med att värma upp handlederna, sen stretchar vi axlarna. Vi är inte ens i närheten av ett handstående ännu. Och sen får man upp, och sen så, om man har tur så får man upp personen mot väggen. Och så håller man på där. Vissa klarar inte att hålla sin egen tyngd upp mot magen mot vägg, utan då får man börja sätta fötterna på en kloss och så får man bygga upp styrkan därifrån. Men det är klart, det krävs tålamod. Men om man verkligen vill klara av slutmålet så tror jag att man fortsätter. Och han där som jag hjälper på gymmet, jag trodde inte ett skit på honom först. Jag tänkte, han kommer säkert tröttna efter några månader. Men det gjorde han inte, utan han kom tillbaka. Och nu kan han nästan sparka upp på händer. Han kan stå, balansera från vägg fritt. Han gör fler muscle-ups än vad jag gör. För han tränade mycket muscle-ups. Han var stark, men det var framförallt rörlighet i axlarna Så när han skulle göra det där ringarna så, ja, då gick det åt, kunde det gå åt skogen liksom. Men han har hållit på och nu gör han det.
Och då vill jag att du hjälper mig här och förklarar din gymnastiska förmåga nu vid 60 års ålder, så är 15 år in i din resa. För du nämnde att du kom igång med 10 minuters träning och det var ganska simpel push pull legs core träning, låg volym.
Men ofta.
Hur gick det till sen då? Hur kan du förklara din gymnastiska styrka och förmåga idag?
Alltså det har ju gått väldigt upp och ner under alla de här åren. Jag har ju haft dåliga perioder när man känner att man kommer aldrig framåt. Men så helt plötsligt så kommer man tillbaka och så börjar det hända saker. Men från de där 15 minuters träningarna hemma på vardagsrumsgolvet så... när man fick mig, jag kunde göra några chin-ups och då tänkte jag, men då borde jag kunna lära mig göra, och jag kunde göra några dips, då borde jag kunna lära mig göra en muscle-up. Men så precis som många andra så hade jag väldigt orörliga axlar, så jag började träna, men målet var ju att klara en muscle-up, så då fick jag liksom lära mig alla de beståndsdelarna i en muscle-up och sen sätta ihop dem, och det var ju det som drev mig i det hela, att jobba vidare på det. Sen i början körde jag bara, när jag började göra den där muscle-ups, när ringar, så bara, nu kan jag göra en L-sit i ringar och sen kan jag göra en front lever och en back lever, baklands, framlands på svenska. Så då kom det fram massor med nya trick där. Men så jag höll på väldigt mycket med ringar i början, för mycket, tills jag pajade axeln, vilket senare, alltså det var min axelrörlighet som var fortfarande inte tillräckligt bra. Och sen höll jag på för mycket. Jag gjorde för mycket. Så ringarna ska man nog, om man håller på med mycket styrka i ringarna, så skulle jag säga max 2 gånger i veckan. Och fokusera mycket på rörlighet i axlarna för ringarna. Sen har jag liksom gått ifrån ringar. Jag gör lite ringar fortfarande. Men det är mest liksom bara för att kunna hålla i det. Och ja, det är lite kul. Men jag gör det inte så ofta. Nu för tiden är det mest, har någonting med handstående att göra. Jag håller på att lära mig. Jag kan göra en stalderbrytning som är från grenpik. Pressa upp till handstående och sen gå tillbaka ner i grenpik. Och för det krävs det massor med rörelse. Det krävs massor med styrka. Jag tycker om att göra handstand push, fristående handstand push-ups. Den har jag nog haft en svår. Den har nog tagit mig längst. Jag är fortfarande inte helt konsistent i den. Men varje gång det känns som att åh fan vad lätt det gick där, då kom axlarna in rätt, stödet kom in rätt och jag kunde trycka mig upp själv, jag fick ett bra ifrånskjut. Och den känslan, det är lite som när man klarar ett nytt skate-trick. Det är den jag brinner för. Det är det som gör att jag håller på och fortsätter.
Jag har ju någon slags teori om att jag var en okej snowboardåkare. Jag blev aldrig riktigt bra. För jag hade svårt att veta hur trixen var före jag gjorde dem. Skulle du säga att det är någon slags begåvning att olika människor är olika bra på att placera sin egen kropp i tid och rum och veta, ja men så här känns det nog. Kan man träna in det där, eller liksom är det något vi föds med, att du är bra på gymnastik?
Ja, alltså nej, alltså jag har ju, alltså en av mina fördelar med gymnastik är att jag är ganska kort, jag är 1,70. Jag väger 67 kilo. Så det är liksom ingen... det är ingen nackdel att vara kort i gymnastik. Däremot han jag hjälper på gymmet, han är längre än vad jag är. Han är kanske 1,80. Han väger bra mycket mer än vad jag är. Inte någon gång, men han är mycket större än vad jag är. Men han kan lära sig stå på händer. Han lär sig göra muscle-up. Så man får hitta sin nivå på det. Det jag gillar med den här kroppsviktsträningen, det är att om jag åker på semester, ja då kan jag göra mycket av det där utan ett gym. Ibland om jag åker på semester så brukar jag med mig ett par ringar. Ibland går de att hänga upp och ibland går de inte att hänga upp, men jag klarar mig mycket med ett golv och en vägg och oftast hittar man någonting, någon stång eller någonting att hänga i. Så jag behöver egentligen inte gå till ett gym. Jag går ju mest till ett gym för det sociala. Jag går mest till sportpalatset för att där vet jag, där känner jag någon när jag kommer dit. Och vi kan snacka lite skit, även fast vi håller på med helt olika grejer. Så.
Hur ser din träning ut idag? Dels på en bra vecka, men kanske också på en jobbstressigare vecka, en sämre vecka.
Jag försöker träna 4 gånger i veckan idag. Det är 3 dagar överkropp, 1 dag underkropp. Jag skulle hänga där ännu mer om jag kunde, men då skulle jag nog gå sönder. Jag brukar köra 3 veckor och sen kör jag en så kallad deload-vecka. Där jag tar det mycket lugnare. Jag försöker gå dit, men jag kanske gör 1 set istället för 3 set. Men de här deload-veckorna är... Jag gillar dem inte, men jag vet att de är jäkligt viktiga. Eller hålla sig borta från gymmet en vecka. Gå ut och gå, eller promenader. Jag tror jag ska börja köra lite kondition. Efter den här långa hiken vi gjorde i Spanien så kände jag alla de här uppförs- och nedförsbackarna, så kände jag att mitt flås var något av det bästa i världen. Och det kan man ju säga, att man får ju inte mycket flås av den träningen jag håller på med idag. Sen tycker jag ju om att komma ut jag mår bra utav att vara ute i naturen. Vare sig man, vad kallas det för nu för tiden? Rocking? Man går runt med en ryggsäck. Eller om jag bara går en promenad med min fru. Börjar gå längre och längre. Och gärna i skogen. Inte på gator och torg. Med massor med polisbilar, cyklister och elsparkcyklar. Det mår jag bra utav. Både mentalt och fysiskt.
Det där är faktiskt en intressant fråga just träningsmässigt. Jag själv har varit i den skolan där jag kan unna mig själv 4 till 5 minuters sättvila. För att ha tillgång till min kapacitet, vet, på 90-100%. Mm, mm, mm. Men när jag gör det så får jag ju inte riktigt den här metabola träningen, konditionsträningen. Nej. Och passen blir istället för 60-90 minuter, snarare 120 minuter plus.
Precis så ser mina pass ut.
Okej. Okay. När det gäller att lära sig gymnastik, kommer jag utvecklas om jag klockar min sättvila till aldrig längre 90 sekunder? Eller måste jag ha de här utvila tillstånd 4 minuters sättvila alltså, då och då?
Det beror på, är det en teknisk övning så vill du ha det mentala fokuset. Om övningen innehåller balans till exempel, då är det ingen idé. Om du testar att sparka upp på händer och misslyckas, och du försöker, då är det bättre att ta okej, vad är det jag ska tänka på nu? Och då är det bättre att ta en paus på 30 sekunder och sen sparka upp. Men jag ser ibland på gymmet att folk kommer in och provar, och händer ingenting. Istället för, vad gör jag för fel? Få instruktioner av någon som kan. Så när jag gör mina fristående handstand push-ups, då behöver jag minst 1 minut, gärna 2 emellan. Så jag kan fokusera om, plus att, för det är en one rep max för mig. Så det är väl inte som ett marklyft, men jag kan tänka mig, nu kör inte jag marklyft, men jag kan tänka mig när man kör marklyft så vilar man ganska länge mellan sätterna, eller?
Ja, de som är starkast i världen... Det finns en gammal svensk styrkelyftslegend, Janne Salmela, känns det bekant?
Nej.
Nej.
Hade du sagt hoa hoa?
Hoa hoa vill jag på podden någon gång. Jag hade en gammal ungdomsvän till honom, han är på bok där uppe.
Aha.
Också Mats.
Wow.
Jag minns att när Janne berättade i en podd att han var exceptionell i marklyft.
Mm.
Och då, för att göra sitt toppset, 5x5 på 270 kilo.
Oj.
Så värmde han ju dels upp 1 timme utan stång.
Mm.
Och sen ska han stegra upp i vikter.
Mm.
Så att han kommer till 270 med god rörelsebana och inte göra sig illa. Men sen för att vara fräsch nog att hålla bentryck, båltryck, greppet fräscht, så är det upp mot 10 minuter vila mellan sätten.
Mm. Mm. Mm.
Och då har du tagit dig ungefär 2 timmar att göra en övning.
Mm.
Den volymen, intensiteten, kräver ganska mycket liksom livsstilsfaktorer runt om.
Mm.
Och det kanske inte är för alla.
Nej, precis. När jag hör det där så säger jag, vad motiverar honom till att göra det? För du frågade mig förut, hur kan jag motivera en när jag inte får några resultat på en gång? Hur kan han vara motiverad? Jag skulle aldrig kunna vara motiverad att lära mig att göra 5x5 marklyft med x kilo. Det för mig finns inte, hur blir, vad motiverar honom eller en styrkelyftare att göra det?
Det brummar till härligt i skallen. Jag brukar prata om the caffeine tingle. Du har koffein i kroppen, det är hårdrock på stereon och det börjar liksom, det brummar till hela dig. Det är en ganska härlig känsla.
Ja, men det, dopamin.
Absolut.
Och det är väl lite så jag känner med de övningarna jag håller på med. Vissa, fan, nu har jag hållit på med handstand pushups i 3 år. Vad fan, hur orkar du? Nej, men det, när det väl klickar och väl sitter där, då är det så jäkla skönt. Och då vill man bara, åh, nu vill jag behålla det här i muskelminnet och verkligen kunna repetera det. Jag behöver inte kunna komma in och vara kall och göra det, men däremot så vill jag kunna komma in. Ja, kan du visa mig en handstand pushup? Ja, det kan jag göra.
Hur kan vanliga vuxna människor, så som du också var en gång i tiden, lära sig att bli mer gymnastiska?
Först skulle jag vilja kalla det för kroppsviktsträning det jag gör. Alltså, jag gör ju inte volter. Många som tittar på gymnastik, de tänker ju på någon som går på en bom eller gör massor med saltos eller frivolter. Eller, det är inte det jag håller på med. Jag vill bara klargöra det. Men för att få, hur kan man motivera sig till att göra det? Men alltså det beror på vad slutmålet är. Är slutmålet att få en schysst kropp och en bra hälsa? Eller är slutmålet att klara en ny övning? Förstår du vad jag menar?
Jag kan se det som utifrån tränarperspektiv, absolut. Men om menar man gym bro vill ge sig hän med gymnastik?
Ja, det beror på lite, i min värld så beror det på vad vill han kunna lära sig? Vilket trick vill han kunna lära sig? Vill han lära sig stå på händer? Vill han lära sig göra en muscle-up? Vad vill han kunna? Vad vill han lära sig för någonting? Men om du tänker mer på den vanliga gemene mannen som kanske inte behöver lära sig stå på händer, inte vill lära sig stå på händer utan, och inte, vad kan de göra i kroppsviktsträning? Det är ju, man kan göra armhävningar till exempel på massor med olika sätt så de blir svårare och svårare och svårare. Det fina med kroppsviktsträningen det är att du kan göra den hemma på ditt golv. Du kan göra den i princip var du vill. Du kan behöva en stång för om du vill göra chin-ups eller pull-ups. Men annars är det ju liksom, det är inte så mycket mer. Ett par ringar är ju kul att ha. För då kan man hänga upp oftast i en park eller någonting och där kan man hänga. Man kan göra armhävningar i ringarna. Ja, det finns massor med grejer man kan göra. Så det är väl lättheten att inte behöva gå till gymmet. Men det, i slutändan så tror jag det, vad är slutmålet? Vill jag ha en bra hälsa? Vill jag ha en bra kropp? Jag menar, eller vill jag klara en övning? Vad vill jag för någonting?
Vi tar någon till träningsfråga i breda termer.
Mm.
Mats bästa tips för att hålla sig borta från klassiska gymnastikskador, att det är liksom bråkiga axlar eller någon grinig armbåge eller någon ljumskar sig ifrån av all middelsplits stretching.
Mm. När det gäller axlar så skulle jag, alltså det, när det gäller axlar så är det ju mycket rörlighet man måste träna i axlarna för att kunna göra, till exempel, eller för att hålla på med ringarna så ska man träna, man kan hålla på med ringarna, man kan göra chins i ringar, det kräver inte så mycket rörlighet. Man kan göra false grip chin-ups i ringar som är början då till en muscle-up. Det kan man göra ringar utan, ja, lite handledsrörlighet behöver det där. Men annars så tycker jag, min erfarenhet, jag körde ju för mycket ringar i början och där jag låg efter, det var ju min shoulder extension, det vill säga, vad kan jag göra med mina armar bakom min rygg? Om du tar en pinne, ett kvastskaft och håller det bakom en rygg. Hur högt kan jag lyfta det liksom, bakom ryggen? Där tror jag många, vi gör så mycket i livet, i det vanliga livet, framför kroppen med armarna. Men vi är väldigt sällan bakom överkroppen. Ett exempel är om du sitter i din bil och så har du lagt något i baksätet. Och så ska du sträcka dig efter den bakom. Det är många som, inklusive mig själv i början, säger oj, aj, jag måste ta mig säkerhetsbältet liksom för att nå den där grejen där bak. Och det var ju för att jag var orörlig i det läget med armen bakom ryggen. Och i ryggen för den delen.
Handlar det mer om att öppna upp axlarna framåt till eller liksom mer aktivt belasta bakåt till?
Alltså, när det gäller rörlighet i generellt så dels har vi ju passiv rörlighet där jag kan sätta mig på golvet med benen rakt fram och så sätter jag händerna ihop, försöker sätta händerna ihop bakom ryggen och så kan jag sitta där. Då är det passiv rörlighet. Men när jag vill ha den aktiv, ja, då får jag hålla någonting med en pinne till exempel med en liten vikt på bakom ryggen och försöka lyfta den. Då har vi den aktiva rörligheten. Så det är ju både den passiva och den aktiva rörligheten man vill åt. Och för att få den aktiva så måste du köra den passiva. Jag tror att det gäller all rörlighet. Det räcker inte liksom med att jag kan gå ner i en sidesplit passivt. Ja, det är ju bra, men kan du sen lyfta, när du står upp, kan du lyfta benet rakt ut till sidan liksom? Eller trycka dig upp från sidesplit liksom. Då blir du ju stark i adduktorerna, heter de va?
Jag brukar ju fråga de flesta gäster hur då jag ska lära mig middelsplits fram till jag har 3 år på mig när jag fyller 40. Men om jag tar en annan fråga så här. Hur kan min väg se ut mot press to handstand?
Vi kan ta middelsplit också om du vill. Men press to handstand, först är det bra att kunna stå på händer. I alla fall fristående i 15-20 sekunder. Kunna balansera. Det är en väldigt bra början. Alltså det finns ju massor med övningar för att komma. Det är nästan så jag måste då se. Okej, om du vill lära en press to handstand, då vill jag assessa dig. Alltså jag vill göra, kan du göra det här? Kan du nå ner med händerna till golvet med raka ben liksom? Men det finns, om jag bara fick välja en enda övning för att lära sig press handstand, då skulle jag sätta upp benen på en box så högt, alltså det kan vara jättehögt, och sen sära på benen så att de alltså på en jättehög kloss, man får stapla flera klossar på varandra och sen så drar isär benen och står på händer på golvet. Så du står upp och ner på händer. Men benen är inte helt upp i handstående, utan de är lite vinklade mot den här klossen där de vilar. Och sen drar man, trycker ner och upp med axlarna. Och sen drar man ihop benen samtidigt. Det är liksom en väldigt... Men som sagt, jag måste se hur långt... Vad kan människan först innan jag kan ens uttala mig om det där. När det gäller middelsplit så, ja, det finns en hel uppsjö där också. Men side-to-side squat, Cossack squats är väldigt bra början. Horse stance, om du har hört talas om det, det är också en väldigt bra början. Men side-to-side squats. Och sen, det är ju mera, och horse stance, det är ju mera att man, det är den aktiva. Och sen köra passiv side-split. Jag brukar sätta... Om man hittar sådana här step-up-brädor på gymmet så tar man 2 stycken och sätter ovanpå varandra. Och sen glider man isär med, och gärna någon liten sån här vanlig matta ovanpå de här 2 step-up-brädorna. Så glider man isär med benet så långt man kommer. Och så sitter man där i en relaxed, alltså i en avslappnad stretch. Där man får göra den där lådan så hög som den behövs för att du ska kunna sitta där avslappnat i x minuter. Så det är både den passiva och den aktiva. Det finns en uppsjö av övningar för att lära sig. Men samma sak där, man måste se vad är den här människan idag. Så det liksom, man måste göra en assessment rätt och slett.
Hur rörlig var du när du började vid 45?
Jag hade nog ganska bra, jag lärde mig ganska snabbt att få händerna och stå med raka ben och sätta händerna i golvet. Det lärde jag mig ganska så snabbt. Jag var ganska rörlig i fotlederna och det tror jag kommer från skateboarden. Så jag kunde komma ner i en air squat, alltså utan vikt, ass to grass ganska. Det var inga större problem. Men jag ser att det ofta är i fotleden det tar stopp för folk. Varför kommer jag inte längre ner? Det är väl bara lasta på lite vikter så kommer man längre ner. Men ibland tar det stopp på folk. Och då måste man jobba då på till exempel fotleden för att kunna göra en vanlig... alltså sitta på huk rätt och slätt. Men min shoulder extension, det vill säga armarna bakom rygg, var helt horribel. Jag hade inte ens tänkt på det eller hört talas om det förrän jag skadade mig i ringar. Och då förstod jag, inte nog med att när man gör den här shoulder eller armarna bakom ryggen övningen jag kallar det för så folk ska fatta vad shoulder extension är. Men den stretchar ju även bicepssenan som kan vara väldigt, mina bicepssenor var ju som fjolsträngar. Så när jag trodde jag hade en axelskada så var det egentligen bicepssenan som var så jäkla tajt. Och återigen då, det är ingen position man, den gemene mannen är i vardagligen, med armarna bakom ryggen. Och gör en muscle-up, ja då kommer armarna lite bakom ryggen. Man vill i alla fall ha lite range där för att om man missar så, annars så gör det ont när man missar. Det är samma sak med dips i en barr. Vill du komma helt djupt ner, ja då måste du ha något som är bakom, alltså rörligheten bakom.
Just det.
Sen, alltså hur vig var jag i början, alltså, nej men jag hade ju absolut, jag var ju inte i närheten av side split eller front split, det var jag absolut inte, utan det är någonting jag bara liksom tragglat på med. Det är inget jag tycker är speciellt kul, men det som återigen, det som driver mig i den här rörligheten, det är vad vill jag kunna göra för svårt trixen när jag ska bryta upp på händer. Om jag kan dra mina ben, det vill säga pancake eller side split, om jag kan dra dem ordentligt åt sidan aktivt, ja då kommer den där press to handstand bli mycket lättare än om benen ska gå rakt bakom ryggen på mig. Eller ja, blir det bakom? Eller rakt bakom mig blir det. Men om jag kan dra dem längs med sidorna av min kropp, det vill säga side split slash pancake, då kommer det bli mycket lättare, för då har jag inte lika stor hävarm att bryta mig upp på händer.
Har du något sånt där trick kvar i dig du gärna skulle vilja sätta? Du vet, någon sån där Tony Hawk hade sin 900.
Jag vill ju kunna göra en, till exempel en fristående handstand push-up full range, det vill säga på höga paralletter eller en hög satsbräda. Det är ett mål jag har någonstans. Och sen side split hela vägen ner. Jag är inte riktigt hela vägen ner, men jag vill gärna dit. Och för jag tyckte det vore kul att kunna det. Det är inte bara för min brytning eller stalderbrytning, utan det vore kul att kunna det.
Jag håller med dig. Hur ser den här veckan ut framöver för dig, Mats? Det är en torsdag när vi spelar in det här.
Vad ska jag säga? Jag tränade senast igår och då var det ganska trögt. Så då, jag brukar köra deload vecka var fjärde vecka och nu var det var precis, nu gjorde jag den här långa vandringen så jag var borta från gymmet i nästan 3 veckor. Det var ju nästan FOMO där alltså. Men så när jag kom tillbaka så körde jag på ganska mycket. Men nu kände jag igår att nej, nu är det dags för deload vecka. Nu kroppen svarar inte. Och jag borde ha programmerat en deload vecka i måndags redan och bara ställt in mig på det. Men jag tycker det är så kul så jag ville dit.
Jag blev skittaggad av att prata med dig. Jag kommer absolut försöka bjuda in mig själv till Sats Sportpalatset och leka lite där. Det är en jättemycket rolig utrustning.
Ja, det fina med Sportpalatset, det blir reklam för Sats Sportpalatset här, men det är att den utrustningen jag är intresserad av, den hänger framme hela tiden. Det finns en väldigt bra matta om man ska stretcha till exempel, så är det en ganska mjuk matta. Inte jättemjuk, men tillräckligt mjuk för att jag kan sätta mig ner på knäna, på mina fötter. Det gör inte ont som på ett stenhårt golv. Då, redan där, om jag ska träna rörlighet på ett trägolv, när jag känner den här hårdheten, redan där kommer min kropp reagera med ett motstånd. Om att oj, här är det hårt, här ska du inte gå, var försiktig här. Men däremot på den här mattan de har där, där är det mjukt och fint och man känner sig helt säker. Och då kan jag slappna av och då kan jag enklare stretcha. Jag kan stretcha avslappnat där.
Just det.
Så jag gillar Sportplatsen. Sen har de en bra bastu och lite sånt där. Så, ja, det är nice. Men framförallt mina träningskompisar är där. Det är nog det viktigaste. Eller det är det viktigaste.
Hur kommer man i kontakt med dig om man vill surra gymnastik eller lära sig en ny sport i vuxen ålder eller något sånt där?
Det stället där jag håller all min träning på, det är Instagram, och det är bara att söka på Mats Trane där. MATSTRANE, så finns det där.
Avslutande ord, har du något brandtal, något du känner att du vill få sagt?
Vila mer än vad man tror. Akt, eller gå ut och gå mer i skogen.
Fantastiskt.
Både för det mentala och för det fysiska. Gärna en lite backig skog med ett spår. Man kan ta på sig en ryggsäck. Och även nu på vintern, gå ut och få ljus. Få ljus. Det lilla ljuset som vi har nu. Alltså, jag försöker att varje dag gå ut och få lite ljus. Bara om det är 5 minuter. Jag tror det är så jäkla viktigt.
Bra.
För mig är det otroligt viktigt i alla fall.
Är du redo att få dagens floskel?
Japp, kör på.
Samla steg, syre och strålar, inte bara stålar.
Det önskar jag att någon hade lärt mig när jag var 30. Alltså att prioritera det.
Fantastiskt.
Prioritera det. För det är så lätt när man är 30, man vill göra karriär, man kanske vill skaffa familj, och så sitter man där, alltså man måste. Alltså pengar är ett jäkligt bra verktyg. Men om man kör på för hårt för länge. Det spelar ingen roll om det är träningen och jobbet. Eller till exempel både träningen och jobbet. Det är inte bra. Det har jag upplevt, och det är inte bra. Sömn. Sov 8 timmar varje natt. Eller i alla fall gå och lägga sig och ha som mål att sova. Alltså, den första varningssignalen man har, som börjar man sova dåligt. Ibland sover man dåligt någon dag hit och dit för att man vet att man har en viktig grej nästa dag, eller det har varit stökigt. Men om man sover dåligt ofta, svårt att somna på kvällarna, om det händer mer än en gång i veckan skulle jag vilja säga. Det är en varningssignal på att man håller på för mycket i sitt liv, vare sig det är träning, jobb eller vad den är. Det är sömn, att prioritera sömn och ljus. Det skulle jag vilja rekommendera alla.
Ja, men tack som fan, du har ju levt där, så jag tar dina ord för det.
Ja.
Toppen Mats, jag ser fram emot att surra Rodney Mullen tricks.
Rodney Mullen. Bara han, oj oj oj. Rodney Mullen, han kan man söka upp på YouTube, alltså han kan snacka. Oj oj oj. Han vet meningen med livet, tror jag.
Vi kollar på det.
Ja, gör det.
Ja, men tack så mycket, gubben. Vi pausar. Ni som lyssnar, hoppas ni haft en grym timma. Det är i alla fall jag har haft. Nu är det dags att samla lite utomhusluft, hoppas jag. Toppen. Tack så mycket.
Tack själv. Det var kul att vara här.
Där var avsnittet slut för idag. Och det verkar ju vara en röd tråd i den här podden att var och varannan gäst heter Mats. Vi hade till exempel med Mats Jakobsen, CrossFit-gurun, Mats Kardell, Sveriges första bodybuilding-proffs, och nu då även Mats Trane, gammal skateboardlegend och Sveriges mest gymnastiska 60-åring. Så det verkar ju vara en röd tråd att jag helt enkelt klickar med män som heter Mats. Precis som i samtalet med Mats Kardell så frångick jag väldigt mycket notes, för att samtalet blev så pass dynamiskt och organiskt att mina frågor besvarade sig själva. Det är intressant att prata träning med någon som ser liknande på träning, fastän då Mats själv aldrig varit riktigt inne i fitnessvängen och är ganska valpig på sånt som preppa matlådor och ta proteinpulver. Det är liksom inte det han anser är en del av sporten, utan det är 100% rörelse, vare sig det är för att må bättre under tiden han gör stillasittande adminjobb eller för att ha kul med vänner på lekfulla träningspass om 1-2 timmar på Sats Sportpalatset i Stockholm. Tycker du om fitness, filosofi, floskler och jobbet Andreas och jag gör? Skicka då ett meddelande på @fitnessfilosofifloskler. tagga oss i dina inlägg som du tycker att vi borde läsa. Eller kanske reposta eller någonting liknande. Jag kommer dessutom vara på fitnessfestivalen 1-3 december. Då får du jättegärna komma fram och surra om allt ifrån bodybuilding till kraftsport, till rörlighetsträning, till livsstilsmedicin eller bara livet i övrigt. Vår coachinggrupp Winter is Coming rullar på. När du hör det här är Discipline December på väg att börja eller är igång. Vill du ha en plats i vår coachinggrupp, skriv ett mess snabbt så kanske vi har plats att släppa in dig. Jag jobbar som personlig tränare i Stockholm på CrossFit Nordic. Jag jobbar online med träning, kost och livsstilscoaching. Och för de frågorna kan du nå mig på @henrikvalis på Instagram. Alternativt fitnessfilosofifloskler @gmail.com eller Instagramkontot @fitnessfilosofifloskler. Letar du efter schyssta julklappar i år eller vill vara stilsäker på stan eller bara ha Sveriges sexigaste skrivbok SSS så har jag precis varit hos tryckerifirman och fixat tygkassar, tygpåsar med FFF-tryck som du kan ha med dig på stan. Varför representera storföretag när du kan representera fitness, filosofi, floskler? Detta kaxiga, in your face, men med empati, friskhetsinitiativ. En gräsrotsrörelse som börjar med oss. Att det finns ett liv bortom hjärndöd konsumtion, moderna bekvämligheter och inaktiva liv utan tillräckligt mycket motståndsträning eller utomhustid. Värdesätter du mental hälsa, klarhet i dina tankar, tycker jag absolut att du ska ha en praktik av att regelbundet skriva, reflektera. Du skriver dina morning pages, din journal och för det har jag en skrivbok som du kan köpa. Enklast är förstås med överlämning i Stockholm eller Göteborg. Mer än så har jag inte att säga den här gången. Tack återigen till Mats och alla andra fantastiska gäster som ställer upp med sin tid. Och tack alla ni som lyssnar, som ger med era öron till den här goda orsaken att göra oss alla friskare, starkare och friare. Önskar er en fantastisk Discipline December. Jag önskar er massa ord på S. Sol, styrketräning, solitude, samhörighet, steg, syre, stränder och massa annat. No more floskler. Coach Henrik out. Vi syns om en vecka igen. Tack och bock.